En podcast från Sportbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
I'm not gonna have you trust never and I say. Trust never and I say. So make that clear.
Så där låter det. Välkomna till Silly Season-podden och vår lilla studio här på Aftonbladet, Sportbladets redaktion. Mitt namn är Patrik Syk, med mig har jag Patrik Sjögren och Kalle Karlsson som gör Silly-podd-debut för den här sommaren.
Ja, precis. Det var väldigt länge sedan jag körde Silly-podd. Jag tror inte att jag var med någon gång i januari och tror inte jag var med i slutet av förra sommaren heller, utan det var nog tillbaka på semestertiden förra året där i julen någon gång.
Ja. Du Patrik är alltid med.
Jag är alltid med. Jag har inte lika givande fritid som Kalle har. Jag tror att jag hänger på det.
Så kan det mycket väl vara.
Kan nog ligga något i det.
Ja. Vi har ganska mycket att prata om. Kalle konstaterade precis innan vi skulle dra igång här att vi avverkade för fan allt förra veckan. Vad ska vi prata om den här veckan? Du rabblade några snabba där, Patrik.
Ja, men Dani Alves haft presskonferens idag. Real Madrid ska ha presskonferens ikväll. Borussia Dortmund har varit en ersättare till Gündogan. Mm. Det händer grejer.
Vi sätter väl igång med en gång. En av de stora snackisarna som har varit den här helgen, eller den senaste tiden, har ju faktiskt rört Jackson Martinez till Arsenal. Jackson Martinez som har varit het i många somrar, men har varit väldigt svår att få loss. Det är ju så med de portugisiska klubbarna, som nu börjar få lite ekonomiska problem. Vi har sett en del rapporter där som bland annat Benfica ser ut att behöva göra sig av med en del spelare för att klara skivan helt enkelt. Det öppnar ju upp för det. Det finns en del intressanta spelare där, men Jackson Martinez i Porto.
Ja, det var lite, om man ska ta ryktet först, så var det en portugisisk tidning som skrev att han var överens med Arsenal, någon slags förhandskontrakt. Mm. Att han hade då en utköpsklausul på, om det var 28 miljoner pund tror jag, om jag inte helt fel ute. Och det var lite intressant eftersom de var inte alls överens om de personliga villkoren än, men de var överens om förhandskontraktet. Då undrar man vad förhandskontraktet inkluderar, om det finns en klausul som bestämmer en fast summa. Så att det känns som just den uppgiften kanske man kan ta med djupa salt, för jag vet inte vad, alltså om du redan överens med klubben genom klausulen i kontraktet och du inte ens börjar prata med spelaren, vad har du skrivit i kontraktet då liksom. Så det var lite konstrykte, men i flytttagen lär han vara.
Och Arsenal är väl på jakt efter en superstriker. Men är Jackson Martinez en superstriker?
Det råder nog en del frågetecken kring det.
Han har ju,
ja precis, det är det som är grejen.
Bästa stunder.
Så Porto har ju hämtat den där typen av spelare så många gånger nu. Billigt i Sydamerika, sen landar de där, gör en, två bra säsonger och så skeppas de vidare. Man har ju trott att Jackson Martinez skulle byta klubb tidigare, har inte blivit av. Och varför har klubbarna tvekat då när så många klubbar har varit ute efter den där riktigt bra anfallaren? Han har inte gått tidigare. Är det tack vare Portos förmåga att förhandla och Pinto da Costas erkänt skickliga sätt att maximera prislapparna? Jag vet inte, men någonting har man ju tvekat kring tidigare när det handlar om Jackson Martinez. Jag tror att det kan bli flipp eller flopp, alltså det är ingen garanti att han blir, nu pratar jag inte något annat än att hans kravbild kommer ju vara att bli den striker som tar Arsenal till ligatiteln. Jag är inte säker på att han är den. Jag tror att han kan vara en ny Giroud som kommer in och gör det bra, stark, felvänd, gör några mål, men kanske inte avgör de viktiga och största.
Nej, för det snackas ju om att de har ju liksom letat en ersättare till Van Persie nu i två säsonger och inte hittat den helt enkelt. Det var inte Giroud, det var inte Welbeck. Och frågan är om det är Jackson Martinez.
Nej, det är ju intressant, för Giroud har ju kvalitet som jag skulle säga att han kanske är den bästa spelaren i Premier League felvänd. Och Danny Welbeck har ju otroligt fina kvaliteter på att vara rättvänd och gå i djupled. Så skulle man klona de där två, så skulle man ju ha den där spelaren som skulle kunna bära hela det där anfallet och vara en av världens absolut bästa anfallare. Men Det, jag tror att kravbilden för en Arsenal-anfallare det är att både vara bra felvänd och vara bra i sina löpningar i djupled. Så att de kommer att få leta vidare innan de har den där anfallaren, tror jag, som man är riktigt nöjd med. Och som man känner att den här spelaren kan ta oss verkligen till ligatiteln och även till framgångar ute i Europa.
Men det känns som att de måste chansa med en Jackson Martinez då också. För alltså, om du hittar den spelaren som är så erkänt bra på alla de sakerna, då kommer ju inte han gå till Arsenal liksom.
Nej, då är det ju att Arsene Wenger ser något som ingen annan ser, ja. I en spelare som inte har den statusen än, som han utvecklar till att bli den spelaren i så fall. Nej, annars finns ju inte de där anfallarna i så stort antal.
För vi kommer ju komma in på ett par klubbar här om en liten stund också, som också jagar strikers. Så då är ju det bara det bästa gott nog när det gäller de största klubbarna i världen. Och de är några stycken ändå. Ska vi stanna vid Arsenal och bara liksom känna lite på det här Arturo Vidal-ryktet som har börjat spridas. Jag tog fram två stycken frågor vi fick här. Det var en som det är lite olika självförtroende i de här frågorna. Det börjar med Linus Nilsson som skriver: lite surr om att Arturo Vidal presenteras som Arsenal-spelare efter Copa America. Nödvändigt. Från det då till Viktor Malmberg: det är väl bara trams att Vidal ska till Arsenal. Kan aldrig hända.
Jag älskar, det var någon italiensk journalist som kommenterade den rykten. Jag tyckte han gjorde det så jäkla bra. Han sa så här: aha, nu skriver engelsk tidningar att Arsenal ska köpa Arturo Vidal för 25 miljoner pund från Juventus. Tror de vi är galna eller? Det är väl på den nivån. Att Arturo Vidal ska lämna Italiens bästa lag som spelar Champions League-final och som har ett mittfält där de troligen ska bygga om en hel del annat för så lite pengar som det pratas om där för att gå till Arsenal. Det känns fullständigt osannolikt.
Mm. Skulle de hamna i en situation där de släpper honom och sen eventuellt behöver släppa Pirlo och Pogba.
Exakt.
Varför skulle de sätta sig i den situationen? Det låter ju helt barockt. Och Juventus som gör så himla mycket rätt på transfermarknaden, varför skulle de göra det? Nej, det där tror jag inte alls.
Och då blir det ju ett rejält jävla överpris och då kan vi stryka Arsenal när vi ändå är igång liksom. Så att det där tror inte.
För att citera John W. Henry: what are they smoking at the Emirates?
Ja, exakt.
Så är det. Och när vi nämnde John W. Henry som är Liverpools ägare, så måste vi ta upp det som blev väldigt aktuellt. Det började trenda på Twitter igår i utvalda delar av världen, och det var Klopp for the Cop. Helt enkelt att Brendan Rodgers efter den historiska 6-1-förlusten mot Stoke, det är ju den största förlusten i ligan för Liverpool på 61 år, helt enkelt ska ha vara på väg ut. Han fick frågan igår och sa: vill ägarna att jag lämnar, så gör jag det, jag vill gärna vara kvar. Det är en liten annan ton i Brendan Rodgers röst nu för tiden än när han fick frågan för ett par månader sedan och han var 150% säker på att han skulle få stanna.
Ja, samtidigt så gör han väl klokt i att vara rätt ödmjuk efter 1-6 mot Stoke.
Men det är då man säger att Premier Leagues bästa manager, det har vi lärt oss på andra håll.
Vad sa du? Att?
Det är då man säger att man är Premier Leagues bästa manager.
Nej, men jag tror att han gör rätt som inte framhäver sina kvalifikationer nu i det här läget utan ligger lågt. Det där var ju, även om det var en betydelselös match, så blir det i alla fall en förlust som någonstans formar eftermälet på den här säsongen. Det blir ju en känsla av att hur många steg tillbaka har man tagit den här säsongen? Man pratar om ett steg tillbaka, var det kanske två eller till och med tre steg tillbaka när man ser ett lag åka skärlöst och bara falla ihop på det här sättet i en första halvlek och ligga under med 5-0. Det var ju pinsamt. Men jag bollar tillbaka frågan egentligen till dig, Patrik Syk, som ändå är Liverpool through and through. Vill du ha kvar honom?
Ja, skulle jag säga. Allting handlar ju här om vad man kan få som ersättare.
Sam Allardyce.
Ja, precis. Om det är det som är David Moyes kanske. Men så här, jag tycker Brendan Rodgers, och jag tycker han har bevisat också att han är en väldigt, väldigt duktig fotbollsman. Han förstår fotboll, han kan de taktiska bitarna bättre än väldigt många managers på väldigt hög nivå. Frågan om det är det som Liverpool behöver just nu. Igår såg man ett lag som såg ointresserat och splittrat ut. Det känns som en grupp som inte är i harmoni. Vi ser hela soppan med Raheem Sterling. Jag undrar om det inte har knorrats lite grann under den här säsongen från olika håll. Det, jag tycker inte att det känns... Gerard försvinner. Det är ett väldigt ungt lag med få ledarfigurer. Det är väldigt mycket som vilar på Jordan Hendersons axlar när det kommer till att vara ledaren. Och där behöver man en manager som alla kan samlas runt omkring och under på något sätt. Men som José Mourinho är så fantastisk på, att när det är någonting struligt, när det händer någonting, när det är oro i truppen på något sätt, ja, men då ställer han sig längst fram, högst upp. Han är liksom superstjärnan, allt ljus på mig. Och sen så tar han det som en, ja, som en champ. Ingen kan ju göra det som José Mourinho, och liksom behålla sin arrogans genom, jag tycker även Louis van Gaal är väldigt duktig på det här, att vara den figuren. Där undrar jag om Brendan Rodgers faktiskt räcker till för att få ihop ett lag igen utav de här mycket liksom fina kvaliteterna som finns bland de unga spelarna.
Men det jag läser mellan raderna här, det är att du är rätt tveksam då?
Jag är lite tveksam, men samtidigt, man kan inte kasta ut dem och slänga in en Roy Hodgson igen liksom, utan det måste, man måste
men vill du se då, det är Klopp, då skulle du göra bytet rakt av idag?
Ja, det skulle jag ju förstås göra.
Det skulle du ta idag, direkt idag?
Det skulle jag ta direkt idag.
Och vem mer då? Herregud.
Ja, men det finns ju inte sådär. Det är klart att man kan prata, alltså Ancelotti som vi kommer prata lite grann
men
här senare.
Han kommer ju inte komma
liksom, alltså sådär, jag menar.
Ja, men skulle du ta liksom en...
Jag hade ju inte tagit en Pochettino, jag hade inte tagit...
Men en sådär tysk lovande tränare som det finns där, några stycken, Weinzinger och de här som har gjort det bra i Bundesliga.
Nej, jag... Det är för
med reservation för uttalet
det, jag tycker att just det som den kravbilden som måste finnas nu är en tränare med erfarenhet av storklubb, alltså erfarenhet av att vara den figuren, någon som är väldigt väldigt alltså ett stort namn för sakens skull på något sätt, som spelarna kan få lite vindskydd av på något sätt.
Men det är väl där Klopps största värde också, känns som, just att han, alltså om du tar honom, då får du ju ett, vi har pratat om att de borde göra ett statement på att de behöver det, att de tappat, nu tappar de Gerard, de har tappat Suarez, de behöver värva någon som visar att de menar allvar. Och de, om de då inte ens kommer överens med Sterling, så är det liksom, då ifrågasätts hela klubbens utveckling. Om man då tar in Klopp, då visar man ju ändå för andra spelare, potentiella nyförvärv för spelarna i truppen, att man liksom har någonting spännande på gång. Så han, det är ju nästan där hans största liksom fördel ligger, tycker jag.
Ja. Men vill Klopp ta över Liverpool i det här läget? Nej, med tanke på att han ser vad som händer. Gerard bort, Sterling, soppan. Alltså, han har ju tackat nej till Napoli idag. Ja. Kommer det uppgifter om. Och det är klart att han sitter ju så bra sits. Han kan ju välja att vraka. Och han kommer med varsam hand välja sitt nästa uppdrag.
Men då är ju frågan om han liksom vill ha ett PSG, en som pengaklubb. Om han vill liksom gå till ett Manchester City eller ett Real Madrid. Om det är de klubben han vill ha. Eller om han... Många vill ju ha den fina bilden av honom, att han någonstans liksom vill bygga en traditionsrik.
Ja, det där tror inte jag på.
Jag tror inte heller riktigt på det, men det borde ändå ligga någonting. Om det finns någon sån ådra i honom, så finns det ju ändå någonting hos Liverpool som lockar.
Jag tror han vill ha ett bra jobb. Frågan är ifall Liverpool Manager säsongen 2015-2016 är ett bra jobb. Det är väldigt, väldigt osäkert. Det finns jättemycket liksom grejer att göra för en tränare som vill bygga ett lag. Så finns det en väldigt spännande ung grund med framförallt Henderson, Coutinho, Sako, jag tycker Emre Can, även om han var bedrövlig.
Inga spelare som joggar hem ligan du nämner.
Jordan, liksom. Nej, det är absolut inte ett lag som joggar hem nästa års liga.
Det finns något att bygga på.
Men någonting att bygga på som jag vet inte. Jag tror inte att Rodgers försvinner. Jag tror han blir kvar. Jag har inga problem med att han blir kvar, men jag ser att det finns uppenbara problem i hans ledarskap just nu.
Jag landar ändå någonstans i att han ska vara kvar, utifrån att jag tror inte man får in dem bättre.
Nej, men det är precis där jag landar också egentligen. Och då måste vi väl säga någonting om Raheem Sterling också då. Precis efter vi hade spelat in förra veckan så hände det ju lite grejer. Det är ju gamla uppgifter nu med, nu tappade jag
ju,
AD Ward.
Min nya idol tror jag.
Han är rätt offensiv, kan man ju känna.
Han är ju en riktig sopa, kan man konstatera.
Han har ju gjort, alltså om man säger så här, att han har säkert Sterlings bästa
I åtanke.
I åtanke sådär. Men Men han har ju verkligen inte agerat på ett sätt som gör det lätt för Raheem Sterling. Det här kommer ju alltså, han är 20 år gammal Raheem Sterling, han fyllde i december. Det här kommer ju liksom sätta prägel på hans karriär, att han har liksom börjat med att bråka sig bort vid 20 års ålder. Alltså som karaktär, för man ska komma ihåg att klubbar spelar ju, alltså när de värvar, de tittar ju på bra mycket mer än bara de spelmässiga kvaliteterna. Du ska in en spelare i en grupp, du ska ha en akklimatisering, du ska liksom fungera på väldigt många sätt. Jag vet inte, jag tycker inte att han har representerat.
Ja, det behöver inte göra. Alltså man kan ju bråka, men då bråkar man liksom internt innan. Det känns inte som de har lagt tillräckligt mycket energi på det av dem av allt som händer nu. Så att, sen bråkar man ju utåt officiellt när man liksom inte kommer därifrån absolut sista utvägen. Nu gjorde han det, han fick till ett möte, de skulle diskutera framtiden. Och innan det mötet blir av så fortsätter han att skicka liksom så grova passningar till Liverpool och ställer in det mötet. Det är ju klart, det inte gynnar någon.
Nej. Så vi får se vad som händer. Det var en
byt agent.
Ja, fast de är ju väldigt, väldigt nära kompisar också.
Jo, men det är ju...
Det tror jag inte han kommer göra.
Nej, men jag tycker konstigt också att en 20-åring som tror uppenbarligen att han är kapabel att bli en av världens bästa spelare, med tanke på att han vill gå och vinna titlar nu, då borde man någonstans kanske titta på vilket CV ens agent också har. Vad liksom Ed Ward gjort innan, han har Berreino, det är det han gjort liksom. Han är ju extremt orutinerad. Det känns ju smartare, om jag var spelare skulle jag ju ta någon som liksom varit med i det där gamet ett tag.
Men om man säger så här då, agenten måste ju ändå representera spelarens vilja. Mm. Så i grund och botten,
ja, han vill ju bort, absolut.
Så har han gjort det, sen har han gjort det klantigt.
Ja, men jag tror inte Sterling sitter 20 bast och är med och lägger upp strategin för hur han ska komma bort. Det är ju agentens jobb, och det är det han skött dåligt liksom. Sen tror jag, det är klart Sterling vill bort, det råder ingen tvekan om det. Och det har jag all respekt för, det kan absolut. Jag förstå att han vill.
Han är ju knappast den första fotbollsspelaren i världen.
Nej, och han är inte fostrad där. Han är liksom, nej, de köpte honom också när han var 15 bast. Så att det är väl fair game om han vill vidare.
Ja, jag tycker ju det. När det gäller alltså så här spelare som inte är fostrade i den klubben, då måste man ha, alltså, det finns ju ingen klubblojalitet i fotbollsvärlden kvar. Och, alltså, systemet bygger ju på att spelare går till bättre klubbar. Mm. För annars, om man bara skulle prata liksom att man ska stanna, ja, men då skulle ju spelaren stanna i den här lilla division 4-klubben som man fostrade till när Hammarby kommer och ringer liksom, och att han ska värvas dit. Så att systemet bygger ju på det, och problemet blir alltid, och de här snacken om klubblojalitet, det blir ju alltid när de stora populära klubbarna drabbas av den här typen av spelartapp. För de är inte vana vid det. Nej. Men när Ipswich drabbas av ett spelartapp, då är det ju ingen som... Det är ingen som
sen är det här, den här klassiska liverpoolska självbilden liksom.
Ja, men att, det blir det av de stora klubbarna liksom.
Och det är inte bara, det ska vara liksom, vi vill ändå inte ha någon som inte vill vara här, och det är liksom, det är en sån ära att spela för Liverpool att det ska liksom bara vara liksom given, och så är det ju inte liksom. Det där är ju att lura sig själv. Intressant då att Ojogo skriver att in a matter of days så ska Eduardo Salvio, deras winger från Benfica, var klar för Liverpool. Mm-hmm. Var på väg dit. Okay. Ska ha en utköpsklausul på 40 miljoner euro. Det lär han inte kosta. Utan
20, kanske.
Ja, precis. Och är det då Sterlings ersättare? Vem vet. Och, intressant,
och blir han klar, vem vet.
Ja, ett intressant rykte från Ojogo som är väl värt att nämna i sammanhanget.
Ja, de blandar och ger, men det är...
Ja, absolut. Men Sterling försvinner ju förr eller senare.
Absolut, det är svårt att se att de ska ha honom i höst redan. Det är lite
lockande ändå, med tanke på att han har så låg lön.
Absolut,
just nu.
Men hur ska du få den killen att prestera? Du har redan problem i gruppen, vi pratar om att det saknas en ledare. Det finns frågetecken kring managen. Ska du ha en 20-åring som inte vill vara där då? Det är bättre att skeppa iväg honom.
Känns väldigt dysfunktionellt.
Ja,
så är det verkligen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi var ju inne på tränare, Real Madrid, Jürgen Klopp och förstås Benitez, Rafa.
Det är han det pratas mest om nu, tveklöst.
Ja, verkligen.
Väldigt intensivt, så att det känns som det är på gång.
Han måste ju ha oerhört bra. Jag kommer ihåg snacka, när det gäller Svennis och sådär, man säger liksom hur skicklig han var att bonda med ägare och liksom fotbollsmän och sådär. När det gäller Benitez måste han också vara otroligt skicklig på att bonda i korridorerna, för att hans resultatmässiga CV de senaste åren, den har ju inte varit imponerande i någon klubb egentligen. Utan vi är tillbaka på början av 2000-talet i Valencia, vi är tillbaka i mitten av 00-talet med Liverpool. Sen har han ju inte gjort någonting egentligen. Och att
han har vunnit Europa League med Chelsea.
Ja, det gjorde han ju i och för sig. Men den sammantaget, den prestationen i Chelsea var ju sådär. De missade klubblags-VM-titeln. Han gjorde det slätstruket, förutom att de vann Europa League, vilket räddade upp såklart en stor del av den säsongen. Men att han liksom kopplas samman med det mest prestigefyllda tränarjobbet kanske i fotbollsvärlden, det är för mig helt främmande, även om man har en historia i klubben och så vidare. Jag anser ju att Real Madrid, med hela den självbilden och ambitionen Perez har om vilken fotboll de ska spela, ska ju absolut inte titta åt Rafael Benitez håll, utan de ska ju titta någon annanstans. Och jag är smått häpen över att han ens är aktuell för det där jobbet.
Men och varför vill man göra så med Ancelotti då?
Ja, det är, för mig är det helt huvudlöst. Det är ju en klubb som inte har något tålamod, det vet vi. Och att de tidigare verkligen har sett det som att en titellös säsong, det är lika med sparken. För mig, så jag menar, Ancelotti med Champions League-segern förra året, då skaffar ju han sig tillräckligt med förtroendekapital för att han har visat att han vinner Champions League, han får tid. Men i Real Madrid funkar det ju inte riktigt så, och jag är bekymrad för deras del över att det verkligen är så att de har det här korta tålamodet. För man vet hur det blev efter att de sparkade Vicente del Bosque en gång i tiden. Då vann de ligan, missade i Champions League, tillfälligheter skulle jag säga att de gjorde det. Men vad hände efter det? Då hade de ju väldigt, väldigt turbulenta år där och flera titellösa säsonger sen.
Del Bosque som väl hade Benitez som assisterande då, va?
Kan stämma, ja.
Men det tycker jag, alltså, jag gillar ju Ancelotti. Alla spelare verkar gilla Ancelotti. Spanska press gillar Ancelotti. Marca ut i ramen.
Alla gillar Ancelotti.
Vi älskar Ancelotti.
Spelarna älskar
Exakt, och fansen älskar Ancelotti. Och han tog CL-titeln förut. Om man någonstans ska vara djävulens advokat och liksom hjälpa Florentino Perez för en gångs skull, så kan man säga att Real har väl en ligatitel på varje 7 år eller något. Vilket ju är sensationellt uselt för dem. Och jag tycker också att spelet nu det här året, jag tycker inte att spelet har utvecklats på något sätt. Jag tycker de har problem med Gareth Bale. Sen försvann James, när han var skadad så blev det uppenbarligen en väldigt stor lucka. Så att jag tycker inte att de har tagit något steg framåt i år, vilket ju någonstans talar för att, om man nu ska försvara Perez, att en förändring inte är helt liksom
Ja, nu var det verkligen djävulens
absolut.
För att de vann.
Jag måste sätta balansen.
Ja, de
vann CL förra året, absolut.
Jag går i andra riktningen. Kör. De vann ju ändå Champions League förra året. Att de skulle utifrån sitt spelarmaterial bli bättre än det såg jag som orimligt. Det var annorlunda när Barcelona hade en helt unik spelargeneration som kunde flytta gränser framåt. Men att man vinner Champions League, det är liksom, då står man på toppen.
Som absolut, men jag menar ju spelmässigt tycker inte att det är helt ologiskt att överväga sin tränare när du uppenbarligen, tycker jag då, har tagit steg tillbaka.
Nej, det har de gjort. Det har de gjort. Det är ingen tvekan om det. Men jag tycker nog att han har haft borde ha haft tillräckligt med förtroendekapital för att vara kvar. Jag hoppas att han blir kvar, men med tanke på hur vindarna blåser just nu i rapporteringen så känns det ju som en comeback i Milan inte alls omöjlig.
Jag tycker också att han ska vara kvar, det måste undersöka, men man måste vara djävulens advokat ibland. Men det man vet om Real nu är att de ska ha presskonferens ikväll, är väl sagt.
Ja, de har möte idag.
Exakt, och Ancelotti ska ha sagt också att om han vill vara kvar, om han tvingas gå kommer han ta ett sabbatsår, så att Milan känns lite osannolikt redan nu. Då får de locka med något bra, alltså.
Ja, men det ska han ju ha gjort, den gode Berlusconi, enligt Di Marzio var det väl som skrev om det. 5-årskontrakt och en war chest, som de brittiska tidningarna brukar kalla det, alltså en transfer pengasumma på 150 miljoner euro.
Ja, det är alltid något.
Det är ju
och de ska locka med Zlatan påstås också, vilket ju man kan tycka vad man vill om.
Får slänga in där då som ett litet tillägg, att det blir intressant då vad Paul Clement tar vägen. Han har ju varit Ancelottis högra hand här nu under flera år, fick hänga med från Chelsea till PSG, hängde med till Real Madrid, andra tränare, har inte spelat proffsfotboll själv.
Hade en pappa som har gjort det. Men han är ju, kopplas ju ofta ihop nu med tränarjobb i England. Och då pratar vi ju inte Premier League så direkt, men Championship och så. Han kommer ju definitivt att testa sina egna vingar inom en snar framtid. Det känns som det. Och jag tror att han kan få ett topplag kanske i Championship i nästa steg.
Medan vi är inne på tränare då och så, det är ju det som brukar hända ganska tidigt på säsongen. Jag ska veta att liksom, transferfönster brukar inledas med en liten tränarkarusell, i vissa fall en stor tränarkarusell som var för ett par år sedan här, när egentligen alla stora managers bytte klubb med varann. Sam Allardyce, hur många minuter gick det efter slutsignal innan press?
Han det ens gå en minut. Det var liksom...
Är det nytt rekord?
Ja, det är nästan, det känns som det. Det känns som det. Men det är ju det där med också med, alltså, idag hur viktigt det är att styra sitt budskap och se till att vindarna blåser åt rätt håll och så vidare. De gjorde ju PR-mässigt egentligen det helt rätt. Alltså nu... West Ham fans vill ju inte ha kvar Sam Allardyce, även om man själv tycker att de har varit framgångsrika och han har utvecklat laget och spelet och allt i princip. Så han har ju inte så många anhängare där, och att de bara snabbt då slår fast att vi letar ny tränare, punkt. Det innebär ju liksom att okej, de har lugnat fanskaran nu. Det blev inte bli några spekulationer.
Och det, då står ju inför en supersatsning här med nya arenan. Det finns gott om pengar i klubben.
De vill sälja ut den nya arenan, ja. Och ett nytt tränarnamn då som kan ge den skjutsen.
Och vi, klart att... vi kan nog räkna med att West Ham kommer spendera en hel del på transfermarknaden den närmsta sommaren.
Det tror jag. Det är någon som skulle vara väldigt intressant där nu. Nu skjuter jag från höften och bara liksom kastar fram ett namn här. Men Gary Monk tror jag ju att de är väldigt, väldigt intresserade av.
Och har skulle... tackat nej?
Ja, jag vet att han har gjort det. Men det, nu kommer det ju en sommar. Och man vet aldrig om det där budet liksom fläskas på här. Men jag skulle tro att han skulle kunna vara ett väldigt intressant namn för dem, och också ett namn där de känner själva att vi skulle kunna lösa honom, som det har skett i vissa fall. Alltså, vi betalar en summa till Swansea och såklart en gedigen summa till Monk själv.
Hetaste namnet nu enligt ryktena är ju David Moyes. Jag vet inte om det är den där positiva, moderna fotbollen som man är ute efter, men i så fall så har man nog tänk lite.
Eller är det
fel,
bara
jag.
Brittisk press som tycker att det här är ett namn som kan sälja några tidningar och
så
det
kan det
praktiskt
vara också. Men hur går tongångarna där nere i San Sebastian då, i Sociedad?
Han har väl gjort lite avtryck där nere, som man har förstått det. Han har gjort en 3 plus säsong i alla fall.
Det är ännu mer. Första året i ny liga, är det, han har gjort det bra.
Ja. Han har gjort det bra, ja. Absolut.
Så rimligen borde han få fortsätta där.
Ja, att han vill, att han får vara kvar, det är nog ingen snack, utan det är nog vad han själv vill, om han känner att West Ham är ett uppdrag som
det är ju ett spännande uppdrag.
Det är ett spännande uppdrag. Samtidigt tycker jag är lite kittlande med engelska tränare som tar sig ut i Europa, absolut. För det har vi ju inte sett så himla mycket av. Och just La Liga är ju intressant också, men för det har ju de senaste åren har vi inte alls fått.
Men jag tror att om West Hams ambition är att vara ett lag som för övre halvan i Premier League ligga sådär 8-9 plats säsong, så är ju David Moyes, vi såg ju honom i Everton bygga det laget år efter år och alltid lösa det i stort sett. Så att det är a sensible choice om man vill ha den typen av sportsliga ligaframgångar i England, så är det ju inte alls ett dumt val med all rutin han har därifrån. Men det som det snackas om, att man vill ha en tränare som står för en väldigt positiv, offensiv fotboll, och det kan jag väl inte påminna mig om att jag någonsin har tyckt att David Moyes har gjort mer än någon annan. Det har väl varit ganska ramstarka uppställningar och tydliga roller som har varit hans gebit. Det har ju faktiskt också pratats om Rafa Benitez till West Ham. Om det nu är så att det står mellan
ganska stor kontrast där. Real Madrid i ena vågskålen, West Ham i den andra.
Ja.
Han har knivit val framför sig, den gode Rafa.
Det är bara Rafa som kan placeras i båda de klubbarna samma sommar.
Och West Ham är ju mer rimlig än Real Madrid i mina ögon.
Ja, det ska jag säga.
Fast om man ser till ryktena så är Real snarare en verklighet snart.
Ja, men absolut. Vem hade ni velat se i West Ham då?
Jag sa ju min.
Ja, Gary Monk.
Ja, nu är Premier League-frågor och tränare, då håller jag alltid med Kalle. Det är säkert så.
Ja, nej, men Gary Monk är ju såklart ett drömnamn för dem. Men det är klart att det finns ju andra namn som de säkert liksom överväger och försöka lösa. Jag tänker på kanske sån som jag menar, Eddie Howe går ju inte att få loss tyvärr. Han kommer ju vilja göra sitt med Bournemouth nu när de har gått upp så. Men det finns ju andra, alltså så här kompetenta namn som snurrar kvar i karusellen. En sån som Steve McLaren har jag respekt för. Även om han inte lyckas med engelska landslaget, så är han ju en bra klubbbyggare. Det har ju visat både i England och i Holland att han är. Så att en sådant namn tror jag också skulle kunna få en signal.
John Carver, i alla fall
få komma på intervju. John Carver är ju ett geni efter att han har liksom rattat Newcastle till nytt kontrakt. Så det är klart han kommer vara glödhet.
Ja, här är ju... Ja, men det ska bli intressant i alla fall. Jag hade velat ha en djup intervju med Sam Allardyce nu.
Och han kommer förmodligen framhäva sina egna kvaliteter.
Sam Allardyce är en 5 plus manager i Sam Allardyce ögon. Det har
så
alltid
det
varit.
Ja, det var ju, alltså han hade ju så mycket credit egentligen när han var i Bolton och ändå gjorde bra resultat med dem. Och sen fanns det ju såklart en skara som tyckte att de bara kastade inkast och liksom långa bollar och sådär. Men då var ju så, men det var ju där när det inte gick lika bra längre, liksom Newcastle och så vidare. När han var tvungen att börja framhäva sig själv. När han liksom gick ut och sa att jag kan träna Barcelona och jag kan träna Real Madrid. Och, liksom, och jag hade hetat Allardyce, så hade jag varit liksom, då hade jag haft mycket större uppdrag. Liksom. Det var ju då opinionen vände.
Ja, det gjorde den. Det får man verkligen säga. Hörde ni, vi lämnar tränarkarusellen där och pratar lite fler spelare. Atletico Madrid kan vara på väg att göra ett litet forwardsbyte. Plocka in Higuain och skeppa iväg Mandzukic till Milan. Som då ska vara intresserade.
Alltså, jag måste bara, kan vi reda ut det här med Milan? Jag förstår inte riktigt hur de får ihop alla de här transfers. För det är war chest nu och det finns hur mycket pengar som helst och det är kinesiska investerare. Men han diskuterar med den här Mr. B. Det blev ju ingenting av det. Han har inte presenterat någon annan. Berlusconi har snarare gått ut och liksom tagit ett nytt grepp om klubben och liksom visat att han vägrar släppa den. Så det är uppenbarligen inga pengar klara. Och det är ju lite sent nu att försöka lösa det och sen börja lösa spelare. Så jag förstår inte hur de får ihop den här ekvationen riktigt. Jag har väldigt svårt att tro att Milans storsatsning kommer börja i juni. De ska vara glada om de får igång den till augusti och jag är tveksam till om de ens får igång den här sommaren. Mm. Så det här att de skulle få loss Mandzukic, det känns väldigt, väldigt konstigt.
Ja.
Och vad ska Mandzukic känna lockar med Milan just nu? Det känns också väldigt, väldigt konstigt. Och så pratas det om Ancelotti och så säger han själv att han ska ta ett sabbatsår. Det känns också väldigt, väldigt konstigt. Och så pratas det om Zlatan och hur ska de ha råd? Är det hans lön de ska lägga liksom, få 2 år av honom? Det är deras stora nysatsning. När Berlusconi samtidigt säger att jag gillar inte comebacker. Men om Ancelotti leder kommer jag ringa honom. Också väldigt, väldigt konstigt. Så jag förstår inte Milan riktigt.
Nej, det är något som inte riktigt stämmer.
Det kan man säga.
Det är väl inte första gången.
Det är det inte heller. Det känns som italiensk press också kanske behöver någon klubb att skriva om nu eftersom det inte finns så stort kapital. Och Juventus agerar väldigt långsiktigt känns det som. Har klart sitt ganska tidigt och de ska väl göra mer förmodligen med det mittfältet. Men.
Ja, det, på tal om Juventus så pratas ju lite grann om Van Persie.
Så är det då.
Forwardsidan.
Det känns ju bara aktuellt om TVs går. För jag är svårt att se ett anfall med de två tillsammans. De är ju egentligen anfallare som trivs bäst och klarar av det faktiskt, den väldigt, väldigt svåra uppgiften att vara ensam anfallare.
Men Van Persie har ju varit lockad, han har väl sagt det, att innan han gick till United så hade han Juventus där, det var mer eller mindre klart med Juventus när det ringde från Manchester och då åkte han dit istället, så att han är uppenbarligen öppen för det äventyret.
Det kan jag tänka mig.
Så det är väl ingen liksom, slump att det dyker upp igen heller av den anledningen också, just ryktet.
United som meddelat Monaco att man inte kommer förlänga eller göra en permanent deal utav Falcao-lånet.
Nej, det var ju ingen överraskning. Ja, det var ingen överraskning alls. Alltså, jag förstår inte ens att det diskuterades här under våren att det skulle bli så att det i alla fall fanns en anledning att göra det. Jag såg absolut ingen anledning att ta den risken. Enorma pengar. Det är uppenbart att Falcao inte har kommit tillbaka efter den knäskadan. Han är inte ung. Vilket innebär att det är klart att han kan gå till en klubb nu och göra mål i någon annan liga. Men kan han prestera och vara första forward i Manchester United, som nästa säsong kommer försöka i alla fall och sikta uppåt och kriga om titeln? Nej, jag tror inte det.
Nej.
Nej, jag håller med. Och du frågade om Depay kanske är Falcaos ersättare, så att de redan har löst det, eller om de tänker att han ska ha en annan roll. Det blir också spännande att se. Mm. För eventuellt så blir det ingen ny anfall om de håller Van Persie, Haruni, och om de verkligen ska satsa på Depay.
Det är svårt att se att Van Persie blir kvar. Mm. Jag tror ju inte det, utan hans kurva har pekat neråt nu i två säsonger.
33?
Nej, 32? Han är väl 83, va?
83, 32 i år då.
Ja, 32 i år. Alltså den kommer inte peka uppåt något mer. Nej. Han kommer att vara en okej Premier League forward nästa år också, men inte den Van Persie han var. Det är ju rätt läge. Egentligen var det ju rätt läge att sälja in för det här året.
Ja, absolut, alltså absolut.
Men jag tror att de försöker att sälja i sommar, jag tror det.
Vad tror du in då?
Med tanke på att Wayne Rooney också har visat sig vara så bra när han spelar anfallare. Mm. Han har ju liksom förtjänat nu utifrån den här uppryckningen i våren när han spelar anfallare att starta nästa säsong som striker. Vad ska du med Van Persie till då? Ingenting.
Men behöver de fylla en lucka då, säger du, eller ska de liksom ha en Mata i en släpande roll, spela med en ensam anfallare, eller hur ska de lösa det?
Ja, men jag tycker att de ska spela så som de har gjort nu, det vill säga 4-1-4-1, sen kan man kalla det 4-3-3 också, men på det sättet. Men ensam anfallare, Wayne Rooney, Depay på en kant, och den som är formstarkast av Mata, Ashley Young, på den andra kanten. Alltså det blir ju alla tre får ju gå runt där.
Di Maria
skulle jag faktiskt vilja se som en av de två centrala mittfältarna där. Alltså i Fellaini, Di Maria, Herrera slåss om den. Och sen gäller det att hitta rätt spelare då för Carrick-rollen. Det är ju Michael Carrick i nu, och det är förmodligen Michael Carrick även under nästa säsong, för att han har en sån spelstil som gör att han kan spela även nästa år när han fyller 34, eller när han är 34 när säsongen startar. Men det är det som är utmaningen för att hitta rätt där.
Då ska han anfalla in också, eller ska du ha Wilson som
Nej, det blir ju en striker sen som måste täcka upp bakom Wayne
Rooney. Man får tillbaka Chicharito, Real vill precis, inte förlänga lånet.
Nej, och det förvånade mig lite att de inte ville göra det, för att för mig är Chicharito perfekt i en klubb som Real Madrid. Han accepterar att vara tredje anfallare.
Fast gjorde han det då? För det är det har varit lite snack om, att han gick dit ändå för att
han måste förstå att ska han spela en stor klubb, då kommer han vara backup.
Alltså, han måste faktiskt förstå det.
Hans allround-spel är ju inte tillräckligt bra. Det är ju uppenbart för alla att se. Och då kan man inte vara första anfallare i en stor klubb. Det går inte. Han kommer aldrig bli det. Och hade jag varit Chicharito och får spela stora matcher, vilket han ändå får göra då och då i Real Madrid, när han får hoppa in och avgöra stora matcher ibland till och med, då skulle jag stanna kvar och vara nöjd med att vara andra eller tredje forward där och hoppa in ibland. Men
blir han kvar i United?
Nej, jag tror inte det. Men
det kändes ju som han verkligen ville bort när han hamnade i Real. Det kändes som Real dök upp som en bra möjlighet när han redan liksom jobbade för att komma bort. Ju.
Men det är klart att för Uniteds del så är det en bra backup forward. Om han kommer tillbaka så är han nöjd och slåss med Rooney om det. Ja.
Vad finns det för alternativ? Vi tittade ju lite grann här på, vi nämnde ju två spelare som kanske kan vara möjliga att flytta på. Då är Higuain och Mandzukic.
Ja, Mandzukic tycker jag är jätte intressant just utifrån att han är inte bara den där
världens bästa defensiva forward.
Ja,
har du skrivit i ett blogginlägg någon
gång? Ja, men jag skulle nog säga att han där och då så tyckte jag att han var det. Sen kan man alltid diskutera om det finns andra som också är bra, men jag tycker han springer inte bara, utan han springer smart också när han springer defensivt, och han springer inte bara för att någon tränare har sagt, utan gör det för att han ser att det behövs utifrån situationen.
Och han kan knoppa in dem också.
Han kan göra mål också. Så att, jag gillar honom alltså.
Jag är tveksam om han går att flytta på då. Jag tycker att det känns konstigt om han skulle vara till salu så att säga. Han har inte uttryckt några större problem med att vara där han är. Så att det känns lite konstigt. Om det dessutom är Griezmann de ska flytta på, så känns det konstigt. Om man Mandzukic försvinner. Så det tycker jag känns konstigt.
Och Torres, de har ju Torres.
Ja, absolut. Vad
är senast om Griezmann då?
Nej, men det pratas ju om Chelsea fortfarande. Men det känns ju inte så jäkla trovärdigt än. Det känns som det är en sexig affär för rubriken än så länge. Men det är han det pratas mest om.
Det har inte kommit någonting konkret.
Har
inte
Nej, verkligen inte. Och det har inte exploderat liksom. Så att det känns inte som det kommer bli klart i veckan, om man säger så. Higuain däremot känns ju absolut möjligt att flytta på, tycker jag.
Men Griezmann kommer nog röra på sig den här sommaren.
Eventuellt.
tycker jag det känns som.
Ja,
så att i och för sig har vi sagt om Atletico Madrid spelare förut. Jag tänker på Koke, jag tänker på Arda Turan och så vidare som vi nästan har räknat in i vissa klubbar och sen
De är duktiga på att hålla dem där och jag tycker Åke Griezmann är en, alltså, det känns inte som det är den spelaren Chelsea skriker efter heller. Det känns som de flesta klubbarna kanske snarare söker efter riktigt bra anfallare och spjutspetsar och då betalar den summa som det kommer krävas för Griezmann känns också inte helt solklart i alla fall.
Intressant. Det lär vara en hel del strikers som rör på sig den här sommaren i alla fall. Den känslan jag har, det brukar ju för sig alltid vara. Det är väl den mest lättrörliga positionen. För att det är den kvaliteten som kan göra skillnad på en säsong.
Och det är många klubbar som ska ha också. Real ska väl ha någon backup, Chelsea ska väl ha någon backup. Det finns gott om dem.
Ja, absolut. Och som sagt, om Tevez försvinner från Juventus så...
Och de vill förmodligen spetsa laget också nu när de får de här CL-pengarna. De har ju fått in Dybala, så att de har ju någonting.
Om vi bara spekulerar lite grann, om Tevez försvinner, en Higuain kanske in till Juventus.
Ja, skulle ju kunna vara, absolut.
Känns ju ganska lite liknande spelartyper, springer mycket, river sliter.
Jag vet inte vad de tänker med Dybala bara, vart de ska ha honom liksom. Det återstår att se också hur de tänker. För det var ju en jätteaffär för dem, så att han kommer inte sitta på någon bänk där direkt.
Det kommer han inte göra. Ni har fått svinmycket frågor som vi alltid får. Så nu när det har passerat snart en halvlek här så tycker jag att det är läge att sparka igång dem. Martin Örmgård undrar: Mirallas kändes het förra sommaren men iskall nu. Kan karriären ta fart igen? Vem vill köpa? Kevin Mirallas, alltså Evertons
belgisk ytter.
Ja.
Ja, nej men
det pratades ju om Spurs i vintras.
Ja, det gjorde det ju. Nej men jag tyckte han gjorde en bra debutsäsong där. Såg väldigt spännande ut och speedy och så, men jag tycker den här säsongen, nej, han har visat för mycket brister, alldeles för ojämn. Ena sekunden så kan han blixtra till.
Han har ett problematiskt psyke tycker jag.
Det också. Snodde ju någon straff där som han brände. Det var lite roligt. Det var lite roligt.
Men Ross Barkley där också.
Vad sa du?
Ross Barkley då?
Ja, vad tänkte du på?
Nej, men hur het blir han? Känns han het igen?
Nej, det gör han ju inte. Utan han känns ju som att han gick ju något steg tillbaka den här säsongen. Vilket gör att det är klokast att stanna i Everton. Mm. Var säker på att spela och hitta den där formen som han höll för ett år sedan då. Och sen kanske ta steget om något år istället. Så att jag tror inte Ross Barkley flyttar. Många, det är jag rätt säker på. När det gäller Kevin Mirallas skulle han kunna flytta. Men jag är inte säker på att han går in i Tottenham.
Nej. Det känns som många spelare i Everton som har tagit steg. Jag tänker på Lukaku också. Haft en negativ utveckling den här säsongen.
Ja, slätstruken säsong kan man säga. Han gör ju några mål till slut om man räknar in alla turneringar, men alltså det är inte mer. Men
funkar inte laget är det ju svårt också. Så är det ju. Och alla de där som underpresterar samtidigt, de drar ju ner varandra såklart. Mm. Det är därför de blir lite övervärderade när det går bra för laget också.
Martinez aktier har ju inte heller direkt stärkts.
Nej, det har de ju inte gjort.
Kommer ni ihåg när vi satt där och pratade om Brendan Rodgers och Martinez som liksom framtiden? Det har kommit lite på
lite på sniskan har det gjort.
Ja, det har
absolut.
Verkligen. Ta nästa fråga då. Filip Andersson undrar: håller Gündogan hög klass i Premier League till United? Frågetecken. Vi pratade lite Ilkay.
Ja, men han kommer flytta. Det har han sagt, eller det har Dortmund annonserat, för hans kontrakt löper ut nästa sommar. De har sagt att de ska sälja honom. De värvade Gonzalo Castro nu från Leverkusen var väl, som ses som en direkt ersättare till honom. En teknisk mittfältare som kan spela på många positioner där. Nyttig på det sättet. Så att Gündogan kommer gå. Då är frågan vart han hamnar. Mm. Och det pratas ju mest om United.
Ja, jag tyckte han var superhet där i samband med att Dortmund gick till final i Champions League där. Då tyckte han var en av... Den säsongen var ju definitivt en av de bästa defensiva mittfältarna liksom, som kändes med tiden för sig, om jag säger så då. Men jag är inte så säker efter hans långtidsskada på att han är den spelaren längre.
Skengraviditeten.
Ja, alltså det är en chansning att gå på honom nu. Ingen
dundersäsong bakom sig. Jag menar
du vet ju själv liksom, Nuri Sahin, han var Bundesligas bästa spelare enligt alla som liksom tyckte och tänkte då. Så gick han till Liverpool och vad gjorde han där liksom?
Jag håller med, jag tycker också att han
framförallt till Real Madrid.
Ja, först dit, men sen till Liverpool. Ja. Om vi tar Premier League-perspektivet, vad gjorde han där? Och, nej.
Men då blir ju överhypade, så är det ju när han finns tillgänglig på marknaden, då blir det mycket snack om honom, då blir det mycket tidningsskriverier om honom, och då är det framförallt mycket fans som liksom tycker
snackar
att,
honom.
Exakt, och då blir det ju helt plötsligt att han är liksom en av Europas hetaste spelare.
Ja, och så lyfter man fram hans positiva sidor, ja, så självklart. Blir det ju alltid liksom. Ja. Men därför, det här, jag är ju här för att skapa balans.
Absolut, du är välkommen.
Gentemot dig då, så att därför tar jag ner det här.
Ja.
Liksom ta ner Gunnar.
Ja, men ta ner, men jag, han kommer flytta, det kan vi slå klart. Han kommer gå till en stor klubb i Premier League, det kan vi nog också slå klart, tror jag.
Ja, det, för det är nog mycket möjligt.
Defensiv mittfältare, Real Madrid, Barcelona. Barcelona kan inte värva, Real sitter väl rätt bra där kan man säga. Jag tror inte han försvinner till Italien, och då är det Premier League, och det finns uppenbarligen intresse. Det finns klubbar där som behöver chansa. United har råd att chansa. Så att, och behöver fylla på den positionen.
Då skulle också han vara den nya Carrick då. Det är det de vill ha.
Men de har ju bekräftat att de ska in en till defensiv mittfältare.
Ja, det
sa ju Fanchal här igår.
Var det rent senast han sa det för några veckor sedan också. Att han hoppas ha det klart det innan liksom fönstret öppnar.
Det är en defensiv mittfältare som han ser som sin prioritet, och sen ersätta David De Gea.
Ja, och de är långt gångna i defensiv mittfält också. Han sa det, hoppas ha det klart innan fönstret öppnar. Det tyder på att de har sett ut som de.
Ja,
som
men
de
då, känns ju, då känns det ju kanske som Gundogan.
Absolut, jag tycker allt pekar mot det också.
Hugo Lloris.
Ja, det känns ju naturligt att gå på honom, skulle jag säga. Alltså Premier League-erfarenhet, väldigt, väldigt, väldigt bra. De vet sedan tidigare att de har kunnat värva från Tottenham. Det känns ju mer och mer troligt att det sker går. Och jurist skulle jag säga, skulle jag spela en slant idag, så skulle jag nog sätta dem på att det är han som ersätter då.
Men vi fick ju bekräftelsen på det sker i lördags också, vart han skulle, ni såg det. Hans flickvän var ju med Eurovision, representerade Spanien. Ja. Inledde hon i en röd klänning, klädbyte mitt i, avslutar i så här vitt guldigt, vet du.
Ja, just det. Ja,
klar för Real. Såklart.
Ja.
Så där är det är Patrik Sjögrens journalistiska
ajajaj. Journalistik kallar inte jag det vi gör i det här rummet just nu.
Nej, kanske inte.
Nej, men jag tyckte det var någon som var väldigt vaket uppmärksamt hittade det. Jag tycker det var fantastiskt. Det var ett kul litet skämt.
Ja, absolut.
Men allt det sker till Real kan väl mer eller mindre räkna hem. Jag tror också att Gündogan känns inte lika klart, men mer eller mindre. Jag tror att det blir så också.
Spännande ändå ju.
Absolut.
Jag menar, vi har ju sett den högsta nivån.
Ja, det är kul att det inte är såklart succé också. Det blir ju mer intressant för oss.
Ja, det ska gudarna veta. Andreas Aura skriver: Ekdal, Gudetti och Zlatan, var hamnar svenskarna i sommar? Vi nämnde ju Ekdal, HSV.
Tveksamt, ja, det känns konstigt.
Det känns ju inte alls kul. Vad fan ska han dit
göra? Vad fan ska han dit göra? Ja, det är en bra fråga. Men det
är en stökklubb, så det heter duga.
Det var ju så, det är inte våra uppgifter.
Nej, det är inga är våra uppgifter i den här podden.
Nej, jag tycker Ekdal ska vara kvar i Italien.
Jag håller med.
Jag tycker att han passar där nere. Och det, jag skulle kunna säga han i Spanien också. Spansk fotboll. Jag hade ju gärna tagit han i ett bra lag i Spanien såklart. Men är han kvar i Italien, så vore väl det kul om det var en riktigt bra transfer där.
Verkligen. Jag håller med, jag vill helst Italien. Det var vi inne på förra podden också, men jag är livrädd att han hamnar i Turkiet.
Då kommer väl BP casha in rätt bra, för att det kommer bli en ganska hög summa då.
Det borde, samtidigt så om de åker ur nu och hur långt kontrakterna är kvar. Det är ingen jättebra förhandlingssits.
Ja, det är klart.
Nej, så är det. De andra då, Gudetti. Inte stekhet på transfermarknaden.
Nej, men all rätt tycker jag. Jag menar,
flopp i Celtic ändå får man ju säga.
Ja, det slutar ju tyvärr så. Trots att det började så lovande. Ja. Alltså, slutintrycket blir ju någonstans att han har sänkt sina aktier. Och att det liksom, det blir så hela tiden nu för varje år liksom. Men det blir liksom ingenting. Nu skulle han få fart på det, men det blev inte så nu den här gången heller. Så att, jag vet inte. Det känns ju som Holland. Alltså, det är där han ska liksom starta om och få sin.
Jag hade ju gärna sett Johnny, någon av nykomlingarna till Premier League. Alltså att ändå få den chansen.
Bournemouth?
Ja, till exempel. Jag tror inte han hade gjort bort sig där.
Nej, men det, om man ska ta, alltså, problemet Celtic var väl att han att det inte var tydligt från början att han hade ju aldrig tänkt att stanna där. Det kändes ju uppenbart. Men Celtic hade ju en förhoppning att han skulle skriva längre där. Och då när han vägrade det, så blev det ju, då hamnade han i frysboxen liksom. Så hans prestationer var inte bra, eller usla. De var ju bra i början liksom. Så att, det finns en förklaring också. Samtidigt är det jävligt klantigt gjort att man har den kommunikationsmissen, vilket ju kostar honom hans viktigaste år i rampljuset innan han ska göra det här valet nu. Och om man är ute efter så mycket pengar som det påstås ofta, så att man ska inte alltid tro på det, men då blir det ju knepigt för många holländska klubbar. Och har han gjort sig ovän med Feyenoord-ledningen som han ser ut att ha gjort, då blir det knepigt att gå dit. Och att Ajax skulle ta honom med de kontroverserna känns också konstigt. Så att man får ju hoppas att det finns möjligheter. Jag håller med, Premier League nedre halvan vore spännande.
Ja, kan bli Tyskland.
Skulle kunna bli Tyskland också. Det finns ju, jag tror att det fortfarande finns klubbar som kan liksom vilja satsa på honom, men då blir det ju inte som ett första val, och då blir det, då är frågan om de är beredda att lägga de pengarna han påstås kräva.
Det blir väldigt spännande att se. Man är ju väldigt, väldigt nyfiken på vad han signar någonstans.
Han har ju en chans nu i U21-EM också. Gör han det riktigt bra där så kan det ju helt plötsligt
absolut
öppnas
så
helt
nya möjligheter. Där har han gjort det bra i U21-landslaget, ja. och har ju sin status.
För sin årskull är han ju fortfarande väldigt, väldigt bra. Så är det ju, om man jämför med de andra spelarna i samma ålder, så har han ändå kommit ganska långt. Så att han har alla möjligheter att imponera under U21-EM.
Så är det. Jakob Persson skriver: om Kalle Karlsson fick fria tyglar, hur skulle han förändra Manchester City, spelare in och ut, spelsystem?
Manchester City, spelsystem. Alltså, det är fria tyglar. Det är alltså obegränsat med pengar.
De har väl obegränsat med pengar?
Ja, men så ska de kunna spendera. Ja, men sen ska de kunna spendera. Ja, men det är det jag menar. Man måste ju göra det.
Du får ju väga in och så vidare.
Raheem Sterling. Ja. Det är första värvningen.
Ja, men jag skulle kunna tänka mig att köpa honom. Då får du ju dels den engelska kvoten, de behöver den. Du får en ung spelare som är på väg uppåt, får man ändå ana. Fart. Nej, men det är en bra värvning för City. Så den skulle jag nog kunna göra. Jag skulle nog kunna släppa Jaja. Jag tycker att han är bra fortfarande, men hans kurva pekar inte dit man vill att den ska peka. Jag skulle släppa Nasri, tror jag kan vara den här sommaren. Kan vara, få pengar för honom och släppa honom. Dzeko skulle jag släppa. Jag skulle städa lite i försvaret där Demichelis ser ut. Jag skulle nog släppa Clichy också, behålla
Mangala.
Han skulle få vara kvar på det. Att det skulle göra en enorm ekonomisk förlust om vi skulle släppa honom.
Jag ska inte redan köra vid, det tycker jag är bra.
Ja, men nu är vi. Jag, är ju, vi är jag ska ikläda mig i rollen som Manchester City-tränare.
Kalle Grini.
Ja, precis. Och sen handlar det ju om att hitta då rätt spelare på det här mittfältet. Jag skulle ju gärna ta Paul Pogba då in istället för Yaya Touré. Jag skulle ta Raheem Sterling istället för Nasri. Och så skulle jag försöka hitta en till striker, för det behövs ju. Aguero går alltid sönder på nummer två. Men jag behöver i alla fall vi behöver i alla fall en tredje val där framme. Så en striker som...
Har du inte nämnt Jovetic?
Jovetic kommer ju försvinna. Alltså han, det går inte att ha honom.
Världens snyggaste fotbollsspelare utseende mest.
Han är ju tyvärr för skadebenägen. Så han fimpar jag. Jag skulle kunna tänka mig att köpa Kevin De Bruyne då. Så Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Paul Pogba. En mittback av klass. Det skulle kunna vara lite vem som. Jag skulle köpa Diego Godin.
Godin. Ja. Det är dyrt.
Ja, det blir dyrt det där.
Ja, det blir dyrt.
Så är det. Men,
jag sålde ju lite också där.
Du sålde lite. Och nu
Jaja får man ju någon krona för. Nasri får man ju någon krona för.
Besparingen på Jaja är fin också.
Hade du signat nytt med James Milner?
Nej, utifrån lön och så vidare så hade jag nog släppt honom.
För det kom det ju rykte om idag att de var nära ett nytt kontrakt.
Ja, okej. Okay. Okay.
Faktiskt.
Ja. Nej, men alltså, okej, okay. Om jag säger så här då, jag har gärna James Milner i min trupp om han är nöjd med att vara reserv, för det, då är han ju väldigt, väldigt användbar. Så att är han bara nöjd så tar jag kvar honom.
Det känns inte som man får några stora gester utav James Milner. Nej, även om han skulle vara missnöjd.
Nej, problemet är väl att
han inte klaga heller. Han sitter väl på 100 000 pund i veckan.
Det är inte reservlön längre, det är väl det som talar emot det liksom.
Precis.
Ja, precis. Men intressant ändå, efter väldigt mycket om och med att det kommer rykten om
och spelsystem då 4-2-3-1 någonstans där skulle jag nog landa. Jag skulle nog inte gå på 4-4-2.
Stabilt.
Ja, något sånt.
Lite defensivt ändå, 4-2-3-1.
Ja, det beror på hur man använder spelarna.
Ja, i och
för sig. Standardsvar från alla managers. Ja. Fan.
Peter Gerhardssons, Peter Gerhardssons gamla, det är bara siffror. Ja.
Nej, det är det ju inte.
Du kan skriva vad du vill på ditt papper. Niklas Flemström undrar: vilka agenter ska man hålla koll på under Silly? Vet vem Mendes och Raiola är, men inte fler.
Du kan nog stanna vid Mendes och Raiola.
Det är de två som har liksom stora stall.
Ja.
De flesta agenter har, som har liksom lite större spelarna, har kanske bara en eller två eller
tre.
De styr inte klubbarna på det sättet heller som Raiola och Mendes gör. Så att ska man ha koll på agenter, det är väldigt svårt att ha koll på agenter. Men då är det de där två, för sen måste du bredda ditt sökfält i hundratals, så då har du problem liksom.
Vad heter han, Jajas agent? Som vi...
Dimitri Seluk.
Precis.
Han rattar i stort sett bara Jaja. Men han rattar honom bra att göra.
Ja. Blir det någon födelsedagstårta?
Utebliven tårta, då går han i taket liksom. Går han bananas. Men det blev väl tårta i år får man ju anta.
Ja, det blev tårta
i år. Det gör inte det misstaget. Betala killen liksom såhär 3 miljoner i veckan. Och sen då drar de nog inte in på en jordgubbstårta.
Nej,
gick ner och köpte en prinsess. Var det Patrik Vieras uppdrag där?
Där.
Han fick det i arbetsbeskrivningen då, Patrik Viera. En prinsesstårta till Jaja.
Han ska baka den tycker jag.
Ja,
ja, herregud.
Alltså, vill man, ska man få en tårta utav Viera, då ska han ju ha bakat den.
Det tycker jag.
Ja. Thomas Malmgren undrar, bästa laget för Charlie Austin att gå till?
Ja, det där har vi ju nämnt någon gång sådär. Jag...
Om Benteke försvinner kanske, Aston Villa?
Ja, skulle kunna vara. För att jag skulle ju helst se honom gå till en sån klubb som alltså, ligger där i mitten någonstans av tabellen och vara första forward. Än att gå till Chelsea, ja men då blir han ju tredje anfallare. Och så får han hoppa in och så får han spela några matcher i ligacupen. Och sen får han göra... Ja, något mål här och där. Men jag skulle ju hellre se han till exempel då i Aston Villa och ersätta Benteke. Är det, känns det som att Benteke lämnar? Vad ryktas de då i så fall?
Det ryktas ju mycket, men det
ryktas det ut, men det ryktas inte in någonstans.
Nej, det är väldigt stora pengar det handlar om ju. Och det är ju en väldigt, väldigt specifik spelartyp Benteke. Alltså, du måste ju verkligen, du måste verkligen ha ett lag som har behov utav den där stora, starka nickspecialisten. Jag menar, ja, det är svårt att ha någon som ersättare till en, ska man säga, Aguero i Manchester City, att du ska spela samma spel. Nu köpte de ju å andra sidan Bonny här, som kanske är mer lik Benteke i spelstilen med sitt fina huvudspel.
Alla rykten om Benteke är ut för jättemycket pengar. Och sen saknas den här klubben han ska till hela tiden. Så det känns inte som han är steket bland de största klubbarna i England.
Nej, och jag menar, om man tittar på hans facit i England, så han är ju levererat i perioder. Och mycket catch-up-effekt. Och jag menar, i en stor klubb så funkar ju inte det. Så att jag förstår att man är lite tveksam när det gäller att lägga ut de här enorma summorna för honom.
Jag tror han är mer värdefull för att stanna än för att gå, så att säga. Så tror han blir kvar.
Så det är ett bättre att han stannar?
Jag tror han stannar.
Okay.
Men det är tidigt nu, det är svårt att gissa här.
Men jag kastar ut ett lag till då på Charlie Austin, är att han går till Everton.
Ja, så han lite konkurrerar med Lukaku.
Ja, alltså som att ha ett bättre alternativ till Lukaku än Naismith.
Alltså om Mike Ashley inte var dumsnål, så är det här en sån spelare han borde köpa tycker jag.
Ja, det är ju en supervärvning skulle det vara för Newcastle. Det är precis det de behöver, en målskytt som...
Och någon med lite kraft där framme till skillnad från
precis,
deras mål.
Precis, och bara någon strikers. Som en målgaranti. När de hade det med så gjorde ju han mål.
Ja.
Och då var ju Newcastle bra
också.
Bra också. Ja. När de har haft spelare som gör mål där, Cissé, Dembaba, då går alltså det blir sån skillnad där uppe. Nu i år har de ju varit tvungna att lita till Perez, så det var ju alltså för stort ansvar på hans axlar. Så att det är en bra värvning för Newcastle.
De har ju Gutierrez. Det var ju allt lugnt.
Ja, det var ju fint att han fick hänga.
Det var ju liksom det finaste. Man hoppades nästan att Newcastle skulle åka ut. Inte för att man tycker illa om Newcastle, vilket man ju kanske gör ändå. Men snarare för att kanske skulle kunna vara det som fick Mike Ashley att på något sätt försvinna från klubben.
Ja, jag tror mer sannolikt att han försvinner när de är kvar faktiskt. Att han kan få betalt för dem. Ja. Jag tror det. Jag tror inte han skulle sitta och vänta upp dem igen.
Nu är de kvar i alla fall.
Nu är de kvar.
Tack vare Jonas Gutierrez.
Så är det.
Fin historia där från den här säsongen. Falkenberg undrar, jag utgår från
att det kommer att rykta här om Falkenberg blir lite så här.
Jag utgår från att det är staden Falkenberg som ställer
absolut.
Frågan.
Borgmästaren.
Kommer Premier League tappa en Champions League-plats till nästa säsong? Red ut detta, har hört många rykten. Inte till nästa säsong.
Nej, det där, alltså det är ju så där att det där UEFA-koefficienten räknas ju på de 5 senaste åren.
Och det som är ju att man räknar ju bort det. När en ny säsong är färdigspelad så räknas poängen ihop från den här säsongen. Och det kommer inte vara någon bra Premier League-poäng från den här säsongen. Men det finns fortfarande 4 år tidigare som Premier League kan tillgodoräkna sig som har bättre statistik än genomsnittet där då. Och
men det Italien som skulle hota som har en plats mindre just nu.
Men det som gäller för Premier League tror jag det är nog att göra en riktigt bra säsong i Europa nu, den här säsongen som kommer. För jag tror att det kan vara en stark säsong som räknas bort efter nästa säsong. Och då kan det vara så att man tappar en plats så. Alltså Spanien är ju överlägsna där. Det går inte att komma ikapp liksom. De går ju starkt i både Champions League och Europa League år efter år. Så att de är omöjliga att ta. Sen är det ju ganska jämnt mellan Premier League och Bundesliga där. Och var det senaste titt i alla fall. Och så kommer ju de här andra under
Italien är det väl framförallt.
Ja precis, men sen har du ju även sådana här som Frankrike och Portugal och så. Som de är inte så långt efter. Nej. Så att det finns hot underifrån. Men jag tror inte att de kommer göra det. Inte i närmsta tiden. Men det är klart, en riktigt, riktigt dålig säsong igen medan Italien går bra kommande säsong, då skulle det kunna ge.
Grim Båtelsson, hoppas jag sa rätt där, undrar, vad händer med trotjänare som Jon Obi Mikel och Ramirez i Chelsea? Är de bra nog?
Ja, de är bra nog i Mourinhos perspektiv, för jag vet ju hur stor vikt han lägger vid att ha spelare som inte är stora stjärnor men som ändå kan vara nyttiga, användbara truppspelare. Jag vet att gjorde ju en poäng av att ta det exemplet med Jeremy i första vändan han var i Chelsea, men att det går inte som Real Madrid då, som hade Galacticos-projektet igång, att bara värva bra spelare, utan du måste ha spelare av mellannivå som han uttryckte det. Alltså Jeremy tog han som exempel då. Han kunde spela ytterback, han kunde spela mittfält där. Han gjorde alltid sitt jobb när
han gött att höra det. Du är på mellannivå.
Ja, men alltså det han menar var liksom
de ska gå in och göra sitt jobb.
Ja, precis. Så på det sättet så Ramirez och Jon Obi Mikel, jag skulle kunna liksom säga att det är därför Chelsea är så bra. Att de hela tiden har sådana här som accepterar sin roll i truppen. De vet Jon Obi Mikel, liksom, när han kommer in då har han den här uppgiften. Det är att stänga till matcherna. Samma sak med Ramirez. Han används ju som ytter oftast. Han är egentligen central mittfältare, men han används som ytter. Och då är det ju för att de ska ha en defensivt starkare kant än vad de har med när de spelar med superoffensiva spelare. Nu är Willian ändå bra defensivt, men det är klart att får du in en defensiv specialist som Ramirez så blir det ännu tätare bakåt. Och ja, för mig en del så skulle jag behålla dem.
Alla spelar bra defensivt under Mourinho.
Och sen är det så här, vem ska de ta in istället för Jon Obi Mikel? Är det Ruben Loftus-Cheek då i så fall då, som ska fylla den rollen? Det kanske han kan göra, men defensivt kan han ju inte göra redan nästa säsong. Så att jag tycker han fyller en funktion. Jag vet ju att Simon Bank är väldigt förtjust i Jon Obi Mikel. Han har ju upprepade tillfällen kallar honom den kriminellt underskattade. Jag håller inte riktigt med honom då, men nu idag skulle jag kanske säga att han kanske är underskattad, eftersom nu är det ingen som pratar om honom, om honom längre.
Nej, jag håller med.
Det är Simon Bank det. Han har såna, han har såna,
ibland har rätt.
Ja, ibland har rätt. Kasper von Sivers skriver, var bör dessa spelare hamna för en ny start? Och nu får vi liksom vara lite snabba här, för nu kommer några namn. Pedro, Patrik.
Stoke såklart.
Arsenal.
Va?
Arsenal.
För Pedro. Ja,
eller Italien tror jag ska vara en bra liga för honom också.
Shaqiri gick ju i vintras.
Ska inte gå igen, det är svårt att se det.
Ja, Liverpool.
Ingen super...
Liverpool,
ja, varför inte. Lavezzi. Pratas lite om Spurs.
Valencia.
Ja, Valencia vore kul. Ja, absolut.
Absolut. Den är fin.
Ja, det var jävligt bra.
Den lanserar vi.
Ja.
Finns inte ett rykte om
det. Ja, men nu kommer ju världspressen plocka upp det här.
Absolut, ja, absolut. Det är så här det funkar. Ja. Den här är intressant, Khedira.
Ja, det är ju England skulle jag säga. Liverpool, Arsenal.
Ja, jag skulle gärna se han i Bundesliga. Jag tycker om tyskar i Bundesliga, men
Du tycker om tyskar i Bundesliga?
Ja, jag tycker om tyskar. Ja, men när de tyska landslagsspelarna ändå stannar.
You're in luck,
ja, jag gillar, ja, men jag gillar att tyskar ändå ser det som det största och spelar i sin egen liga. Jag tycker det är väldigt fint.
Jag tycker ju spanjorerna också. Jo. Jag tycker ju engelsmännen också.
Men de försvinner ju ändå, spanjorerna, till Premier League.
Ja. Om de inte tar plats i Barca eller Real,
exakt,
Madrid,
då är det
så är det Premier League som gäller.
Ni inser att det är precis så här det sann gör när de har redaktionsmöte, va?
Ja, så är det. De kastar ju pil på en tavla.
Exakt.
Sista namnet då, Gignac.
Ja, den där är svår, för han ska uppenbarligen bort. Det är han ju väldigt, väldigt sugen på.
Han har gjort mycket mål i år.
Väldigt mycket mål i år, men det är ingen utvecklingsbar anfallare direkt. Han har ju ålder emot sig. Han är ganska tydlig i sin roll, om man säger så. Jag var lite så här att Arsenal skulle tvinga stå med honom sista dagen på transferfönstret, så jag håller någonstans kvar vid det.
Det måste ju vara han kan ju inte gå till Hoffenheim, det är väl för litet för att McDonald's ska inrymmas där, så att måste ju gå till någonstans där det finns en Gignac pour, eller Big Mac pour Gignac restaurang i närheten.
Så att, det kanske inte ett McDonald's heller. Det gäller att han kan jobba runt där, så att inte ryktet sprids för snabbt,
precis,
att han käkar hela tiden. Så
precis,
då
är det storstad. Vi jobbar storstad.
Det måste finnas 4-5 stycken.
Så att, nej men svårbedömt ska jag säga.
Ja, håller med honom.
Han är ju inte så, han är inte så bra, så han hamnar i en stor...
Det finns väldigt mycket god mat nere i södra Italien.
Det kan men det är inte god mat han är ute efter.
Det var ju där han var. Det var ju Italien. Han var på någon sån här fitnesscenter där. Det kommer jag ihåg. Det var några år sedan. Han var ju på samma fitnesscenter som Sharon Stone hade varit på, tror jag. Bara en sån sak.
Bara en sån sak.
Hemligheten bakom succén.
Så är det. Det var de namnen. Hoppas du är nöjd, Kasper. Per Nilsson skriver: finns det någon i Burnley, QPR eller Hull som flyttar sig kvar i Premier League?
Ahmed alltså... El-Mohammadi tvivlar ju väldigt starkt på i Hull City att han skulle bli kvar och spela Championship. Jag tycker han är alldeles för bra för det.
Charlie Austin var vi inne på.
Ja, Danny Ings
är väl nästan klar för Liverpool.
Skulle jag säga liksom, nu är det inte säkert att det blir så, för man har ju sett på andra spelare som gör någon bra säsong så där. Norwich till exempel, så får de ändå hänga med ner i Championship. Men
ja, Kieran,
Kieran Trippier tycker jag ju och skulle kunna få ett kontrakt i Bournemouth eller något sånt där. Jason Shackle tror jag också skulle kunna få det. Så att det finns lite spelare. Tom Heaton till exempel, han skulle också kunna få det. Alltså det finns några stycken, tycker jag nog. Abel Hernandez är ju intressant att han går från Serie A ner till ner till Championship nu i så fall.
Hur är situationen med till exempel en Livermore nu för tiden?
Ja, han har ju lite kämpigt nu, om man säger så. Så att,
He was dealt a blow.
Ja, det kan man säga.
Hör ni vad jag gjorde där? Ni var inte med på den.
Jo, jag var med.
Det var bara inte roligt.
Nej, precis.
Slakten.
Så kan det vara.
Men bra försök.
Bra försök. Hörrni, vi ska runda av här alldeles strax. En sista fråga, den kommer från Henrik Gustav. Och han skriver så här: viktigaste frågan, när fan börjar Silly-bloggen?
Ja, jag vet inte om vi får säga det, men vi gör det ändå, tycker jag.
Vi gör det, scouta det. P.O. blir galen på oss.
Ja, det skiter vi. Första juni tänkte vi smyga igång. Eller smyga igång, då drar vi igång som fan. Nej, anledningen till att vi inte är igång redan är för att vi inte vill ha någon sån här... Alltså när vi väl gör det ska det vara bra. Då ska det finnas så mycket rykte med substans, så att det finns en relevans i att göra det. Det ska finnas mycket personalkraft för att det ska bli bra. För hade vi startat den när ligan var igång, så finns risken att den haltar lite, att det blir lite sådär. Och det vill vi inte, utan när vi väl kör, då ska vi köra.
Utarbar man sitt varumärke?
Ja, det tänker inte så mycket på vårt varumärke. Vi tänker mer på vår stolthet i att vi vill ha en...
Med tanke på att podden är igång.
Om vi ska slå Kinsa trafikmässigt, måste vi slå henne innehållsmässigt också. Då får vi vänta lite.
Ja, men så är det. Det som ni märker, vi idisslar ju en hel del rykten från förra veckan. Även
alltså, är det. Ja, det är svårt med just substansen så länge. Det finns några affärer man kan lista ut ju.
Det dröjer ju som sagt någon vecka innan det...
Men vi har De Gea, Gundogan, Danny Ings är de som känns liksom riktigt, riktigt nära. Annars så är det tränarkarusellen som ska igenom först.
Första juni, är det på söndag?
Det är väl en måndag, tror jag.
Är det, och det är med en prick en vecka då?
Ja.
Och då är ju också podden tillbaks.
Det är den. Vi måste ta en sista namn också, eftersom jag nämnde han i vår cliffhanger i början, så tänkte jag att vi måste ju...
Jaha, glömde jag någon där?
Daniel Alves har vi inte pratat om.
Nej, han hade, det är sant, han har ju skadat sig.
Han hade en väldigt intressant presskonferens idag framförallt, som jag tyckte var det märkligaste på många år i Barcelona kanske.
Kör
hårt. De satte honom på ett podium, det var till synes officiell presskonferens med Dani Alves. De har ju Champions League-finalen kvar, de har spanska cupfinalen kvar också. Han sätter sig och säger att han vet inte hur framtiden blir, han kommer annonsera efter CL-finalen. Men det handlar inte om pengar, och så får han frågan då, känner du dig tillräckligt uppskattad i Barcelona? Han svarar nej på det, jag tycker inte att de har visat mig tillräckligt stor uppskattning. Och det är ju spännande att Barcelona så sätter en spelare på ett podium där han får kasta skit på klubben inför de två största, eller den största matchen i alla fall för säsongen.
Ja, det är faktiskt intressant, för det kunde man nästan räkna ut att det skulle eventuellt kunna bli så.
Det,
ja, liksom. Det är klart. Och jag menar, men Dani Alves är ju en riktigt bra värvning för den som plockar honom. Det är fortfarande Dani Alves. Det är fortfarande Dani Alves.
Och han sitter ju i en dröm för han liksom, alltså så klantigt att Barcelona inte löst det, för de får inte ersätta honom. De får inte värva i sommar. Mm. Så om de blir av med honom nu när hans kontrakt löper ut, då har de Douglas som högerback liksom. Det är ju, känns ju inte som man ska försvara en eventuell Champions League-titel med det, med tanke på Dani Alves hur viktig han har varit i Champions League-slutspelet också. Mm. Plus att det är Messis bästa vän och så vidare, så att det är, och Neymars bästa kompis nu, och det känns otroligt märkligt att man inte löst det tidigare.
Så är det. Det får avrunda. Tack för att ni har lyssnat. Tack Kalle och Patrik för att ni kom hit. Vi hörs om en vecka igen. Hej.
I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.